Du lyssnar på Drömälskaren av Katrina Vincenzi i översättning av Britt-Marie Thime, uppläst av mig Kallin Örvald Delmar. Ett. Jämraring, strålande nyheter. Alexei Resin ska regissera vampyrberättelser. En blixt från klar himmel, men Megalith avgjorde att Bob Ryder inte var djup nog. Börjar tidigt igen, som planerat. Nu sticker vi till Barbados. Ha en strålande semester i ditt mysiga lilla krypin i Bretagne. Feliz Navidad och så vidare. Kram, Sai. Gemma de la Mare satt vid sitt skrivbord och läste misstroget igenom brevet för tredje gången. Utan framgång försökte hon skingra tankarna genom att fokusera på små irriterande detaljer. Sais retfulla ovana att kalla henne Gem, ädelsten, istället för Gemma. Hans typiska överdrivna användning av ordet strålande. Överflödet av utropstecken. Den tillgjorda helgönskningen. För tusan, sa ingen människa god jul längre. Det var nästan lika illa som ciao. Och efter 6 månaders förberedelser kunde Sai inte ens få den förbaskade filmens titel rätt. Den hette Vampyrens berättelser, inte Vampyrberättelser. Men det hjälpte inte. Misstron övergick i vrede. Vreden svällde till raseri och raseriet till ursinne. Utan att tänka sig för gnagde Gemma på en perfekt nagel, skavde sönder det jämna röda lacket som gick i färg med hennes skor och rasade inombords. Alexei Resin skulle alltså regissera. Nervöst plockade hon med det ena av sina stora pärlörhängen i barockstil och fortsatte att bita på nageln tills lacket reducerats till ett kraterlandskap. Alexei Resin. De hade aldrig träffats. Han var en av de få personer som hon mer än gärna avskydde enbart på grund av hörsägen. I den incestuöst lilla europeiska filmvärlden var han ökänd. En legend. Han var en omättlig kvinnokar. Han var bög. Han var ett sadistiskt geni. Han satt fast i sprit och kokain. Han var tyranniskt puritansk. Han var ryss. Han var fransman. Han var äckligt rik. Han höll sig nätt och jämnt vid liv mellan filmerna. Ett enda faktum förblev oförändrat i allt skvaller. Det var ett helvete att arbeta med honom. Hon hade sett fram emot att producera filmen åt Bob Ryder, en vänlig man med orubbligt lugn. Hon hade sett fram emot att få jobba med Vampyrens berättelser, en erotisk omarbetning av en gammal klassiker. Men nu stod hon plötsligt inför 6 månader av ren tortyr. Mekaniskt började hon städa på skrivbordet, lägga de redan jämna pappersbuntarna i räta vinklar mot det fläckfria underlägget som helt onödigt skyddade ytan på det ultramoderna bordet. Alexei Resin. Jaha, jävligt god jul, tänkte hon. På autopilot bläddrade hon igenom resten av posten. Ringde 3 oviktiga samtal och skrev under olika papper. Bland annat tillstyrkte hon helt oavsiktligt en ansökan om 3 veckors semester från Jane, produktionsassistenten, och gav sitt tillstånd till en ökning av kafeterians budget. Hon vaknade inte upp ur ursinnets röda dimma förrän hon upptäckte att hon höll på att gå med på en absurd begäran från filmteamet om en ny och fullkomligt onödig utrustningsdetalj. Fan också, sa hon högt, helt ur gängorna. För ett ögonblick funderade hon på att ringa Sai eller Zippo, studiocheferna, men avfärdade tanken. I teorin innehade hon som producent en maktposition och var ansvarig inför direktörer, investerare, manusförfattare och skådespelare. I teorin borde det ha varit hon som tillsatte regissören. Men maktbasen hade förändrats något sedan Megalith, ett amerikanskt investeringsbolag, hade blivit involverat i Horror Inc. och börjat visa musklerna. Jane sköt just upp dörren med axeln men hejdade sig och gjorde stora ögon. Hon hade precis tyckt att hon hörde Gemma, ja, svära. Men ögonblicket därpå var hon säker på att hon hade misstagit sig. Hennes chef var som vanligt lugn och samlad, en uppenbarelse av upphöjd elegans i en marinblå Chanel-dräkt som gick i färg med hennes ögon och inte ett hårstrå låg fel i det fantastiska, tjocka, silverblonda håret. Hej Gemma, jag trodde inte du skulle vara här. Nästan alla har gått redan. Vill du ha något? Kaffe? Te? Eller mig? Gemma log lite åt det gamla skämtet.